En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd sitter här själv i studion idag, för både Makoto och Frida som vanligt då är ju någon annanstans, men du är iväg och bevakar fotboll på annat håll, även du Makoto, så att så här fick det bli idag.
Så är det.
Vi har en titelstrid där det inte händer speciellt mycket att rapportera om. Vi har en bottenstrid där det händer lite grann kanske. Och sen någon slags mittenstrid där, eventuellt om Europaplatser som börjar hetta till kanske. Det är där vi hittar dramat framöver. Vi får väl se. Vi hade ju en match igår kväll också som vi fick med då, eftersom vi fick skjuta upp den här inspelningen till idag. Och det var ju bra, för att där fanns ju saker att prata om, minst sagt. Crystal Palace skåpade ur Manchester United. Men jag tänker att vi börjar ändå med titelstriden och Manchester City, när man tänkte att Alexander Isak kanske är där och hugger lite grann på skytteligan strax före, så kliver han in, Erling Braut Haaland, och satte ner foten, kan man säga. Han har inte helt trillat av formvagnen. Det ser ganska bra ut på den fronten ändå för norrmannen.
Han var inte helt nöjd med att Pep Guardiola bytte ut honom med drygt 10 minuter kvar. Det var lite gruft där längs sidlinjen. Det kändes väl som att Haaland, ja, han kände väl själv att han hade kunnat göra fler än 4 mål. Och det hade han ju verkligen. Jag tyckte att det var en helt annan Haaland vi fick se nu. Han var mycket mer involverad än vi har sett den senaste tiden. Och ja, visst, det är två straffar av de 4 målen, men sen samtidigt så tyckte jag att han skapade mycket. Han droppade djupt i planen för att sedan rusa allt vad han kunde för att hänga med i anfallen. Så det märktes att han var otroligt hungrig. Han såg mer ut som sig själv, och ja, hans 4:e mål var riktigt snyggt. Så att det var verkligen ett statement från hans sida, för precis som du säger så tittar man på hans säsong och tänker att ja, det har väl inte varit så bra, men nu ser det ut som att han kommer vinna den där skytteligan i alla fall.
Ja. Det har varit lite så här att när det plötsligt började ens snackas om att han inte ska vinna den, så klev han fram på något sätt. Och sen håller jag med dig, Frida, med just att han droppar ner djupare och kommer den där löpningen. Man har ju saknat lite den där, alltså, frustande, löpande Haaland som ju skärmade alla i Dortmund-tröjan lite. Att han har ju blivit lite statisk i Citys väldigt liksom bollinnehavbaserade spel. Och att få se en Haaland som ändå kommer i sådana löpningar och kan använda de där spetsegenskaperna mer, det tror jag nog var väldigt positivt för alla som följer City. Mm.
Ja, jag tycker ändå att han har gjort det i City-tröjan. Det är bara det att man har inte sett det sedan han har haft sin skada. Men det är klart, det tar ju lite tid alltid att komma in i det efter en sån typ av skada. Det spelar ingen roll hur bra man är eller hur många verktyg man har i sin låda. Men nej, han är tillbaka på toppen, och det var ju nästan skräckenjagande att se, eller illavarslande för alla andra att se, hur man City bara dammar av den här matchen. Bara promenerar igenom den. Wolves, som ändå har gjort det bra under den här säsongen, visst har haft en del skador och så vidare, men här hade de ju ingenting förutom sitt mål då. Mm.
Ja, och det är klart att alltså Manchester City med allt i egna händer och den här formen och det här beskedliga ändå, får man säga, det är Tottenham kvar. I övrigt är det ganska, och Tottenham som verkligen inte är i form, ska vi lägga till, kvar att spela. Det känns ju som att Arsenal kommer göra en Liverpool här. För även om Arsenal är de som leder just nu då, med en match mer spelad efter 3-0 mot Bournemouth. Jag vet, vill vi säga något mer om 5-1 mot Wolves?
Det man kan peka ut är ju att det här var ju en match som Man City förlorade i höstas. Mm. Wolves vann med 2-1 på Molineux Stadium. Men skillnaden då var ju att Rodri saknades. Det gjorde han inte i den här matchen. Nu blir det ju att allt rampljus hamnar på Haaland av naturliga skäl. Men Rodri stack också ut här. Och det har han gjort hela säsongen. Och det blev ju Phil Foden som blev utnämnd till säsongens spelare av Football Writers Association. Jag var med och röstade. Jag röstade inte på Foden.
Du röstade på
vem röstade du på då?
Jag röstade på Rodri. För att jag, men jag känner också att felet med den här omröstningen är att jag tycker det känns konstigt att utnämna den bästa spelaren innan säsongen faktiskt är över. Mm. För att om det blir, beroende på om det blir Man City eller Arsenal, så tycker jag att ja, blir det Arsenal så kanske det är rent av Declan Rice. Mm. Eller ja, varför inte William Saliba som ska vara med i snacket?
Martin Ödegård också där. Alltså, jag håller helt ja, med det att man... det är jättekonstigt att dela ut sådana priser innan en säsong är slut.
Ödegård ska absolut vara med i snacket, men jag tror också att man lätt glömmer bort att han var inte så framstående under vissa perioder av den här säsongen, medan Declan Rice har varit det rakt igenom. Han har ju kontinuerligt legat på en väldigt hög nivå. Vi kommer komma in på hans insats också nu här i helgen med Bournemouth. Så det är väl just därför som jag lutar lite mer åt Declan Rice kontra Martin Ødegaard. Men jag tycker väl att Rodri, han har visat den här säsongen att Rodri, ja, om han är med i startelvan eller med i truppen, så gör han sån otrolig skillnad för Man City. Och det blir lätt att med en sån spelare som spelar i den positionen som Rodri gör, så blir det lätt att man kanske inte glömmer bort, men att man inte uppskattar det han gör tillräckligt mycket. Ja, just därför så tycker jag väl att han också hade varit välförtjänt av att vinna priset. Men Foden, det är en bra story det också.
Sen har ju Foden den där lilla mentala fördelen av att vara engelsman.
Och offensiv också på planen. Det har, men det har jag. Sen...
Och dessutom offensiv och förstås fantastisk. Jag menar, jag vet inte, det är väl ingen som har härjat så mycket om Phil Foden genom åren som jag har gjort.
Nej, sen är ju inte kriterierna helt glasklara heller. Är det alltid den bästa spelaren som vinner? Nej, det är det ju inte. För Jordan Henderson vann 2020 och det fanns spelare faktiskt som hade varit bättre än honom.
Själv. Så att, absolut. Ja, det var ju mer än så här. Jag menar, det blir ju så där när man ska gå på någonting som känns i magen. Det var liksom så här, han fick ju nästan en för lång och trogen tjänst.
Ja, sitt arbete också att han hade gått i bräschen för en massa viktiga frågor som ju blev, det blev ironiskt med tanke på att han sen gick till en saudisk klubb och sådär. Men det fanns ju liksom andra aspekter av att han vann.
Ja, framförallt var det väl så att Liverpool var liksom det överlägset bästa laget den säsongen. Man hade avgjort ligan liksom i mars. Och han var lagkaptenen och på något sätt fick symbolisera det laget. Det fanns ju även spelare i laget som såklart var bättre, alltså typ en Mohamed Salah eller Alisson kanske, Van Dijk liksom. Men han fick den liksom, han fick ta emot det för hela laget på något sätt.
Men blir det inte lite så med det också att där i Liverpools fall när de vann där med Henderson, utan att gå in på den här diskussionen allt för långt, så att det är mycket lättare att bara tänka att det var liksom laget Liverpool som gjorde det på sätt. Det är svårare att utmärka sig på det här sättet som en lagspelare i ett City som är baserat på så många andra fundament på något sätt, med alla stjärnor och så vidare. Sen håller jag helt med dig, Frida. Jag hade också lagt min röst på Rodri med tanke på att alltså, utan Rodri så är Manchester City ett mänskligt lag. Med Rodri,
de vinner inte ligan utan honom. Nej. Jag kan se dem vinna ligan utan Phil Foden den här säsongen, men jag ser dem inte vinna ligan utan Rodri.
Exakt så. Och det är bara att titta, alltså, om de har Rodri på planen, det enda sättet att vinna mot dem är att gå ut med en matchplan, att lida i 120 minuter och hoppas på det bästa, som ja, de Real Madrid gjorde i Champions League. Annars så går de typ inte att besegra. Det är ju så pass bra de är. Framförallt nu när det börja lukta pokaler, när det är vår, när de kliver fram på det sättet de gör just nu. Så att, ja, Tottenham får det jobbigt.
Speciellt mot lite så här, du vet, nernött ligamotstånd. Det här är det bästa City vet. Vi vet ju att de har haft problem med de här enstaka matcherna i Europa. Vi kommer ihåg att de åkte ut mot Tottenham. De har åkt ut mot Real Madrid nu senast. De åkte ut mot Liverpool. Det är liksom, där har de haft lite problem i den enstaka matchen på en väldigt hög nivå på Europa-scenen. Men just det här, att under våren möta lag från Premier League med lite skador, med lite egna problem, med lite uppförsbacke. De bara kör över sånt motstånd. Det är liksom, de behöver inte ens lägga i treans växel, så står det 4-0 i halvtid. Det är en egenskap, skulle jag vilja hävda, som de har som... Alltså jag kan... Manchester United möjligtvis under Sir Alex Ferguson under perioder hade den egenskapen. Det var som att de var bara för tunga just i ligaspelet. Och speciellt när de möter lag som ligger typ i mitten, nedre halvan. Det fanns liksom inget medel för de lagen mot det här Manchester City. Det är bara så det är.
Intressant är att Arsenal har ju haft den egenskapen den säsongen. Förutom en viss liten dipp. Och den där lilla dippen är ju det som kommer sannolikt att kosta dem nya guldet.
Mm. Ja, men alltså Man City håller inte uppe det här under hela säsongen, men det är just det här liksom på våren när det är många trötta ben på många andra lag, då är det som att de bara hittar en nivå. Men vi kan väl ta oss till Emirates då. 3-0 blev det mot Bournemouth, men då på något sätt gjorde vad de skulle i början. Fram till den där straffen, omdiskuterad straff, Frida. Havertz släpar, han söker den, absolut, jag har hört både för och emot. Jag är inte jätteförtjust i den typen av domslut, men jag förstår att om domaren har blåst straff, så förstår jag att VAR inte kliver in och tar bort den, så att säga. Det finns ju kontakt, även om det är ju Havertz fot som söker motståndaren mer än tvärtom, om man ska vara riktigt ärlig.
Jag tycker att det är straff. Jag tycker att Travis, han kommer utflygande på ett sätt som...
Mm.
Ja, han tar Havertz mer än vad han tar bollen, tycker jag, på ett sätt.
Det gör alltså,
jag tycker det är... Ja, jag kan inte sitta och säga att jag tycker att det är en fullständig skandal att det där blir straff.
Det tycker inte jag heller. Det tycker
så,
inte jag heller.
Så har Arsenal ganska... Däremot har Arsenal ganska tur vid Bournemouths andra situation, eller den som, eller där Bournemouth får ett mål bortdömt.
Just det.
För ja, det blir stökigt där, och jag är inte säker på att det är en sån jätteknuff från Solanke på David Raya. Det hände en massa andra saker också i själva den situationen, där man kan tycka att Bournemouth hade lite oflyt på så vis med domsluten, men överlag så tycker jag Arsenal gör en bra match, och återigen Declan Rice, det är ingen som pratar om hans prislapp, och det är förståeligt varför, för att precis som jag sa innan också, så har han varit konsekvent väldigt bra den här säsongen. Han var ju på något sätt den sista pusselbiten som Arsenal behövde, och den som har gjort att försvaret har sett ännu starkare ut.
Ja.
Han är en maskin.
Verkligen.
Får man säga.
Och den som West Ham saknar nu, det är uppenbart enligt David Moyes, kommer till West Ham snart. Han sa ju det rakt ut, vad är det ni saknar? Vi saknar Declan Rice.
Ja, han fick ju för sig också en miljard att spendera för att ersätta Declan Rice, om vi ska säga så, men sen är ju den så gott som oersättlig spelare också, det är han ju redan nu i Arsenal med, inte bara som sköld till försvaret, utan också så här, han bidrar ju offensivt på ett sätt som inte jag trodde han skulle göra, i alla fall i Arsenal-tröjan, och det har han gjort under hela säsongen konstant, och haft en sån otroligt hög lägsta nivå rakt av. Sen kan jag väl lägga till också till tidigare straffsituationsdiskussion att det är ganska tröttsamt i den här diskussionen om vilken fot som söker vilken fot i sådana situationer. Alltså, ja, Travis kommer ut fel och jag tycker det är straff. Sen så är det ju ett horribelt beslut att David Raya får med sig någonting från det som jag väl knappt ens vill kalla en knuff från Solanke. Men det hade ju inte gjort någon skillnad i den här matchen ändå, om man tittar på vilka som skulle få alla tre poängen.
Det är ju ironiskt också att det är just Arsenal som får den med sig, med tanke på att det är ju deras metod vid alla offensiva hörner, att packa in och spela hårt och lite på gränsen mot motståndarnas målvakt.
Peta på lite målvaktshandskar när man tittar bort.
Och det har ju varit ett av Arsenals vapen den här säsongen. Nej, den är svårt att ställa sig bakom. Vi nämnde ju inte straffsituationen i andra matchen där, det första målet för Manchester City. Det tycker jag däremot inte är en straff överhuvudtaget. Det domslutet har jag... jag är 50-50 i Havertz-fallet, så är jag fan 95 på att det där inte ska vara straff.
Det hade inte gjort någon skillnad i det här resultatet heller.
De hade vunnit ändå. Det var det första målet. De hade vunnit ändå. Det är ju inte, det är också därför som man inte tar upp den. Men,
Ashley Young tyckte att det var straff.
Jaha.
Ashley Young, ja. Ja. Det tyckte han säkert.
Han tyckte saker om Manchester United igår också, såg jag.
Det gjorde han. Det fanns saker att tycka om Manchester United igår. Arsenal hur som helst. Ja, men det är stabila 3-0. De gör allting de ska. Deras problem just nu, det är helt enkelt att de har en match mer spelad än Manchester City. Och de kan inte göra mycket mer än att slå det motståndet som ställs framför dem. Och det är ju det de gör vecka efter vecka. Men det är som att det går liksom inte att göra mer, och alla bara väntar ju på att den här hängmatchen ska spelas då för Manchester City.
Det är ju en ödesvecka som sänkte deras säsong, och det är ju när de inte kommer upp i nivå mot Bayern München och inte gör det mot Aston Villa. För jag tror absolut att de hade haft möjligheter mot det här Real Madrid över två matcher. Det hade varit väldigt kul att se, om inte annat, den matchappen. Och de hade ju såklart haft ett helt annat läge i ligan om de inte hade kollapsat mot Villa på det sättet de gjorde. Så att det var ju den ödesveckan som blir kostsam för hela liksom summeringen av den här säsongen, som överlag ändå måste anses vara väldigt bra och ett stort steg framåt för Arsenal sett till hur de spelar och stabiliteten de har. Men som sagt, det är ju titlarna de börjar räknas på nu mer när de har den ambitionen de har.
Mm. Ja, och sen så går man ännu längre tillbaka, så tycker jag väl snarare att det är december månad som på något sätt avgör vart ligatiteln troligtvis hamnar. Att där slarvade de rejält. Alltså dels då mot West Ham, en match som de förmodligen borde ha vunnit, men också när de gör en riktig bottenmatch mot Fulham. Mm. Det där var verkligen poäng som slarvades bort. Och ja, när vi då nu står med ett titelrace som är så här jämnt, så är det klart att man börjar tänka tillbaka. Tänk om det hade kommit en poäng där, eller tre poäng där. Men det är ju sådär idag att man måste vara i stort sett perfekt för att vinna en ligatitel. Jag menar, tittar man på hur många poäng vi kommer komma in på Liverpool, men hur många poäng de har skrapat ihop hittills, 78 poäng, ja, och det räcker till en tredje plats. Det är rätt så...
Det är rätt
intressant. Ja.
Ja, men så är det ju. Och det här är ju den eran som Manchester City har skapat. Man kände ju att, ja, men om man går tillbaks några år och Manchester City då när Liverpool var uppe första gången och var liksom förlorade med en poäng och sen vann Liverpool den här titeln, och då kände man att ja, men det här kanske är eran då Manchester City och Liverpool på något sätt kampar de där. Nej, det här är ju Manchester Citys era. Liverpool var ett lag som var där och störde dem lite grann. Men de är liksom en parentes i Manchester City story. Risken är väl att Arsenal är nästa parentes i Manchester City story här. För att de är så pass mycket liksom bättre. Och det är fram tills att Pep Guardiola väljer att gå vidare och lämna. Så det kanske kan hända någonting. Men det är väl den här risken man ser. Och det är det som gör Premier League lite tråkigt just nu. Kan jag tycka, för att visst, det är kul, vi vill ha titelstrider, men om den hela tiden slutar likadant, jag menar, det de senaste 8 åren har de vunnit 7 titlar eller något sånt. När vann Chelsea senast?
Börjar jag inte med sånt här nu. Ja. Med siffror,
antal
sånt
titlar över antal år är inte en styrka man besitter i huvudet. Nej. Det ska lugnt kommenteras.
Men hur som helst, det är det hade ju varit väldigt bra för ligan på något sätt om Arsenal hade vunnit istället för Manchester City nu. Och jag är säker på att Arteta kommer bygga någonting väldigt bra här om vi förutsätter att Manchester City fortsätter att bygga, att det är Pep Guardiola som fortsätter att styra det här skeppet, de fortsätter att hålla den här nivån. Ja, jag tror ändå att Arsenal kan kanske knipa en ligatitel eller så där, och vara med och utmana. Men det kommer fortfarande vara liksom en notis i den här Manchester City-eran, Manchester City-dominansen. För det här är det mest dominanta laget som jag kan komma ihåg, eller som vi någonsin har haft, skulle jag vilja hävda. Det är mer dominant än vad Liverpool var i början på 80-talet. Det är mer dominant än vad Manchester United var runt millennieskiftet. Det är mer dominant än vad Chelsea var i mitten på 00-talet och så vidare. Och det det påminner mer om någonting som vi ser liksom i Bundesliga eller som vi såg i Italien med Juventus och så vidare.
Alltså vi är redan där. Det,
alltså, vi är ju redan, vi är ju där, ja. Ja, men absolut. Det är det jag menar.
Nu har vi i alla fall ett titelrace.
Vi har åtminstone ett titelrace.
Ja, sen är det intressant det där med Pep Guardiola, hur länge han kommer stanna.
Mm.
För vore jag honom, hade jag nog nästan lämnat i sommar. Jag också. Lämnar på topp, vinner han igen. Han har ingenting att bevisa längre. Han har vunnit Champions League också med Man City. Det är ändå bra timing när man tänker efter. Om man nu, ja, beroende på hur man vill liksom avsluta. Han känner väl antagligen att han har minst en säsong kvar. Men han har ju ändå pratat väldigt öppet om att han vill leda ett landslag och sådär. Att han ändå har lite, eller ja, att han har ögonen på framtiden i alla fall och vad nästa steg kommer att bli.
Alltså, kommer väl titta på vad lag gör under EM nu, kan man ju tänka sig också. Det kommer ju säkert finnas någon form av vakant förbundskaptenspost i något intressant landslag där, potentiellt. Ja. Sen är det frågan, orkar han göra hundåren det, så med kval och Nations League och allt vad det är?
Ja, men sen finns ju ändå ett VM här som kommer i USA. Exakt. Också. Jag vet inte, tajmingen vore inte helt illa i alla fall, om han hade lämnat i sommar. Vore lite typiskt Pep också nu när Klopp har gjort en jättestor grej av att han lämnar långt innan säsongen är över. Om Pep bara hade gått ut och sagt att nu tack och hej för mig också. Men det är ju det sista Premier League vill, för visst, Man City är farligt dominanta, men sen samtidigt så då förlorar man ju verkligen de två största karaktärerna i både Guardiola och Klopp. Och det vill man inte som liga för att behålla sitt starka varumärke.
Det finns ju också 115 andra anledningar för Pep Guardiola att kanske tacka för sig här och nu.
Ja, alltså faktiskt, det spelar också in, för att beroende på vad som händer där, jag menar, visst, nu har han sagt att han kommer stanna kvar i Man City oavsett om de hamnar i League One eller vart det nu vart de nu än skulle hamna, men jag vet inte om jag tror på det riktigt ändå. Men som sagt, vem vet vad han tänker.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Det kanske kan bli en vakant post snart i Manchester United, även om det kanske inte är så troligt att han byter sida på stan. Erik ten Hag är pressad just nu. 4-0 till Crystal Palace igår kväll. Det här är på väg mot den sämsta ligaplaceringen i Premier League som Manchester United har haft. Man har en negativ målskillnad efter 36 omgångar, eller 35 eller vad vi är på. Ja, 36 har man spelat. Vilket är ju helt oacceptabelt såklart, om man är Manchester United, om man har gjort de här investeringarna, om man är på sitt andra år som Ten Hag är. De blev utspelade på Crystal Palace, eller på Selhurst Park mot Crystal Palace. Det har vi sett andra lag bli också såklart under senaste. Newcastle var där och blev utrullade här om veckan. Och den här fronttrion med Olise, Mateta och Esse. Så här, om vi ställer upp dem mot varann. Vilken fronttrio hade ni helst startat med då? Anthony, Garnacho och Höjlund, eller Olise, Esse och Mateta?
Ja, alltså Olise och Esse är ju inget snack. Nej. Om saken. Och
nej.
Det har vi sagt många gånger den här säsongen, att de har ju inte varit skadefria tillräckligt för Crystal Palace del den här säsongen. Men det blev ju viktigt för dem, eller viktigt för klubben att behålla dem nu i sommar om man vill spinna vidare på det Glasner har påbörjat nu. Och jag tror att en sak som säkert avskräcker klubbar från att köpa någon av de här, det är väl just att de har sina skadeproblem och dras med dem, för det kommer kosta mycket pengar att plocka in, oavsett om det handlar om Olise eller Esse. Men som sagt, Palace gör nog rätt i att försöka behålla dem, för att man ser ju verkligen vilken magi som skapas när de väl får vara på planen, och inte minst då när de var, får vara på planen samtidigt.
Man kan ju också fråga sig, hade man helst startat med Richards, Andersen och Klein i en trebackslinje, eller startat med Johnny Evans och Casemiro som mittlås?
Men tanke på att Casemiro har checkat ut totalt.
Ja, det så, har han gjort.
Han har ju helt... Han har ju slutat bry sig om fotboll, höll jag på
att säga. Sen är ju grejen med Casemiro att han kunde ju faktiskt inte spela mittback även när han brydde sig. Det var ju ett drag som man gjorde i Real Madrid någon gång för att täcka upp, som inte alls funkade även då. Av någon anledning så funkar inte han som mittback, och då funkar han ju ännu sämre givetvis när han gör det utan att bry sig överhuvudtaget. Och sen absolut... Det är inte riktigt en Hags fel att varenda mittback är skadad, och han tvingas tvinga Johnny Evans att liksom starta bredvid Casemiro i ett mittlås, och såklart att det blir så här. Men för att dra en term som börjat bli en rejäl klyscha nu, det här är Manchester United och 4-0 mot Palace, oavsett hur bra Oliver Glasner har gjort, oavsett hur kul det är att se Crystal Palace spela fotboll nu för tiden. Det är inte okej, och det, smärtgränsen är nådd sedan länge. Det funkar inte så här, det går inte. Du kan inte bete dig så här som Manchester United.
Jag tycker ju ändå att Ten Hag, han avslutade ju förra säsongen rätt så lovande. Om man kände verkligen att ja, men här har de ju någonting på gång. Men sen är det ju som du säger, att ett lag kan inte backa så här mycket utan att tränaren försvinner. Alltså jag kan inte säga att Ten Hag blir kvar i sommar, för att han har grävt sig en så djup grop nu att han... Oavsett vilka nya spelare som kommer in eller vilka spelare man än säljer i sommar, jag kan inte säga att han ska lyckas vända på det här. Så den enda utvägen, för så som jag ser det i alla fall, det är ju att plocka in någon ny, att få en ny start igen, och då förhoppningsvis rensa ut truppen. Men med den här nya ledningen så är väl tanken att det är precis det som ska ske.
Det är nästan för att argumentera för att de borde göra en ändring bara från de sista matcherna för att på något sätt rädda någonting.
Ja, för sen tror jag väl kanske att det är Tuchel som står på tur. Han är väl favorit nu, eller oddsfavorit att ta över, och då måste ju han avsluta sin säsong.
Ja, det är sant.
Först innan han kan kliva in.
Nej, men det är så det känns. Nej, men det, alltså, oavsett vad man, om man tycker att den här egentligen är en bra tränare och så vidare, gör du den sämsta säsongen för ett lag som igen då, som Manchester United, gör du den sämsta säsongen någonsin i Premier League, då ska du inte kunna behålla jobbet. Det ska inte finnas några förmildrande omständigheter som gör att du kan behålla jobbet i en sån situation. Speciellt när du har fått in nytt ägarskap som ska liksom ta tillbaks det här till en ny nivå. Det här är Ten Hags andra säsong. Det här är säsongen då han skulle ta klivet. Det här var säsongen han skulle utmana Arteta. Han skulle utmana Pochettino och kanske till och med liksom Klopp och Guardiola. Men istället har man tagit klivet, och nu är man alltså efter Chelsea, som vi har gjort en sån katastrofsäsong, som vi varit inne på, som vi visserligen har vänt den. De sista matcherna här har det börjat se lite annorlunda ut, och det är ju liksom ja, och man ska komma ihåg också, de poängen man har tagit har man tagit i matcher i väldigt många fall där man kanske inte har förtjänat 3 poäng. Där man, alltså det har ju varit väldigt mycket med där på ribban. Många av de här 3 poängarna som man tog, inte minst i höstas, har ju varit efter ganska svaga insatser, med ett sent mål av McTominay, eller en situation som har studsat rätt precis i slutet och så vidare. Det är så många rejäla kliv bakåt, så att det är helt ohållbart. Och jag menar, de har jättemycket skador, absolut var mycket skador, men vi har pratat om varenda lag i hela tabellen, kanske med undantag av Manchester City och till viss del Arsenal, som har dragits med enorma skador liksom listor under den här säsongen. Det är inte unikt för Manchester United. Kolla lagen som är runt omkring dem. Newcastle, enorma skadeproblem. Chelsea, enorma skadeproblem och dessutom formsvaga säsonger, och dessutom klubbar i kris med massa, de ligger ändå före. Det är en obegriplig situation de har hamnat i Manchester United, och det finns ingen möjlighet för dem att behålla Ten Hag eller ge honom någon slags mer förtroende i min värld.
Sen blir det ju antagligen psykiskt jobbigt också för en klubb och för ett lag när det finns så otroligt höga förväntningar hela tiden. Alltså alla förväntar sig att Man United, de ska vara med där uppe och slåss, de ska definitivt utmana om titeln. Det är nästan så att jag satt och tänkte på det där när Frank Lampard klev in i Chelsea och de hade värvningsförbud den sommaren och han på något sätt tvingade spela de här yngre spelarna. På ett sätt var det ju det bästa som kunde hända Chelsea, för att allas förväntningar sänktes. Och sen så gjorde de här yngre spelarna det väldigt bra också under säsongen. Jag tror på något sätt att en sån grej, om Man United hade kunnat hitta ett sorts andningshål, nu säger jag inte att de borde få värvningsförbud, det är inte det jag menar, men ni förstår vad jag menar, att man kanske måste sänka sina förväntningar på Man United för åtminstone en säsong. Alltså bara börja från noll. Mm. Så mycket noll det bara går. Och sen försöka ta det därifrån. För nu försöker de ju, och har försökt ända sedan Sir Alex försvann, de har försökt ligga på en nivå de inte har kunnat ligga på. Alltså de genomgick en generationsväxling när han försvann. Och så lyckades de liksom aldrig riktigt repa sig från det. Så jag tror att det är ett attitydproblem också i det här, att spelarna vet inte riktigt vad tillhör vi en toppklubb, eller vad är det här för klubb egentligen, och vad har hänt med vinnarkulturen. Jag tror att det är en massa sådana psykologiska aspekter också som spelar in i det här.
Och där är det ju, absolut, en fördel att nu är det ju faktiskt förändringar i ägarstruktur, i sportslig ledning och så vidare som är planerade, som kommer att ske till sommaren. Och så här, Erik ten Hag rakt från Ajax hade mycket väl kunnat vara ett jättebra tränarval för Manchester United idag, när de har någon form av på riktig nystart, när det inte bara är att de har en nystart i att nu tar vi en ny tränare och han får välja lite spelare de ska värva, utan när de faktiskt försöker sätta någon form av ny struktur. För den här har ju kommit till en toxisk miljö och liksom bara, ja, fallit ihop i den, mer eller mindre. Det var ju egentligen hans första säsong som var den här, där han ändå skulle få lite tid att sätta ihop saker och få välja sina spelare. Och sen skulle det där blomma ut i någonting den här säsongen, och så bara allting gått åt helt fel håll. Tänkte, Fyk nämnde ju Arteta förut också, för det är också ett annat exempel när man satt liksom unisont och skrek att han borde få sparken när Arsenal låg där de gjorde. Där visar...
Aldrig gjort det.
Nej, okej. Okay, ja. Undertecknad gjorde det i alla fall, om ni kanske minns. Men där visade det sig vara snarare väldigt bra att de behöll honom. Men där fanns det ju en struktur, det fanns en tanke, det fanns en liksom stringent arbetssätt mellan sportslig ledning och tränare och allting. Och det har ju inte funnits i United. Och det går inte att fortsätta på det här sättet. Och även om det måste vara otroligt jobbigt för alla United-fans att gå igenom ännu en omstart, ännu någon form av liksom tillbaka på blankt blad och köra på nytt och försöka hitta tillbaka och bli en storklubba räknar man på allvar igen, så måste man nog göra det. Och bara hoppas att den här operationstiden kommer att ge bättre resultat än vad de förra tillfällena har gjort.
Mm. Vi tar oss därifrån då till Anfield i söndags. En urladdning får man säga efter några riktigt tunga veckor. Det har varit svaga resultat, trötta spelare, griniga spelare. Vi har väl i och för sig någon grinig spelare kvar. Darwin Nunez. Men det var åtminstone en timme av ett Liverpool som gick att känna igen. Ett Liverpool med energi som spelade för läktarna, som spelade för tränaren. Och då kunde ett trött, kört, formsvagt Tottenham överhuvudtaget inte stå emot, helt enkelt. Sen tappade Liverpool orken. Det är ju en frenesi man inte kan spela med hur länge som helst, och man har 4-0 och man står och sover lite grann under en period. Tottenham får in ett par bollar, då skärper man ändå till sig, tycker jag, i Liverpool när man väl när de där två bollarna, och det blir en 4-2 seger till slut, och det borde kanske blivit 5-2, alltså Mohamed Salahs miss där på slutet, han garvar ju åt den själv, ja. det var ingen fattar vad, helt plötsligt så stod han bara precis framför mållinjen med bollen vid fötterna och petar den utanför. Mycket märklig situation. Van der Feen var det väl som stod framför, han såg lika förbryllad ut som alla andra, vad hände där? hur som helst, ett Liverpool som gick att känna igen och ett Tottenham som har en del frågetecken. Nu blir det ju ingen Champions League-spel till nästa säsong till exempel, och det får man väl se sig själva i spegeln lite och undra hur det kunde rinna ut på det här sättet.
Ja, det är ju 4 raka förluster nu. Det är ju första gången på 20 år som det sker. Och alltså matchen mot Chelsea tidigare under veckan där, det var ju ett riktigt bottennapp. Alltså den första halvleken de gör där är ju fullständigt bedrövlig. Och jag har aldrig sett Micke van de Ven så vansinnig. Han var så arg och han skrek på alla. Och för han försökte ju hålla ihop det där bak, men det passades fel. Och Vicario, han levererade passningar till honom som var helt omöjliga att nå. Nej, van de Ven var... Han var verkligen förbannad, och just därför fick jag känslan av att ja, men vi kanske ändå får se ett annat Tottenham mot Liverpool nu, att de ändå har lärt sig sin läxa. Och det fick vi ju på ett sätt, men ja, målen kommer ju alldeles för sent för att man ska ha chans att hämta in det underläget som man då har skapat sig själv. Det är ju också Emerson Royal. Han spelar en obekväm position nu när Odoge är borta. Det såg till och med bättre ut med Skip. Till vänster, vilket säger ganska mycket om Royal, och ja, att han kanske inte riktigt klarar av att axla den rollen. Sen tycker jag också att van de Ven och Romero, de blir ju ofta väldigt ensamma. Alltså det slätas över av att van de Ven är så himla snabb, men det får mig att tänka att Bissouma, han räcker han till på sikt? Jag är inte säker, för jag tycker inte alltid att han är så behjälplig i de fallen när det blir väldigt öppet där bak. Och sen så, jag vet inte, tittar man på strukturen också eller hur Postecoglou har formerat laget, så jag tycker nog att Richarlison borde spela centralt med Son då till vänster, för att Son är inte tillräckligt involverad i spelet. Och sen så då har Brennan Johnson till höger, så det är väl på något sätt det jag landar i, att det förmodligen så de måste spela, även om Richarlison förstås kanske inte har levererat tillräckligt många mål på sistone och sådär, men jag tror nog att man har störst chans att få ut någonting av de sista matcherna av säsongen om man spelar på det sättet. Och det fanns ju en hype kring Postecoglou som definitivt har lagt sig nu, men jag tycker ändå att det finns, alltså de sakerna som man definitivt måste adressera under sommaren är ju att bredda truppen på rätt så många positioner visserligen, men det känns inte lika ödesmättat eller stökigt som det gjorde under Contes tid. Jag tycker ändå att det finns ljusglimtar, även om det såklart är mycket begärt att bara plocka in en striker, plocka in en sexa som är världsklass, plocka in ytterbackar, skeppa de spelarna som inte passar in i Postecoglous spelsätt. Ja, det är rätt så mycket begärt, och det är inte alltid helt lätt på den här marknaden, och särskilt inte nu med de här finansiella reglerna som ju har hårdnat, eller ja, Premier League har satt klubbarna under lupp på ett helt annat sätt, men det är väl det jag ser som hjälper Tottenham just nu, att man inte har den bredden som krävs.
Men jag håller med att alltså, behöver vi bredda truppen, men också som du nämner, nummer 6 positionen på mitten, spetsa den, att där kanske det behövs någon annan. Bissouma Sarr funkade jättebra när allt flöt på som det gjorde i början, men det är ju ändå 2 relativt kanske begränsade spelare egentligen. Och det gäller ju ganska...
Och var hittar man den spelaren? Det är det som är problematiskt.
Det är ju en sån som kostar en miljard att spela i West Ham förut. Mm. Det är ju det som är problemet.
Ja, precis. Det är ju Rodri och Declan Rice där man känner att de ligger på en sån nivå där, ja, det är rätt så svårt att hitta den typen av spelare som kan göra samma typ av jobb.
Sen ska du ha det tålamodigt också. Vi ska komma ihåg att Rodri var väl ändå lite klassad som en inte så lyckad investering det första året. Man pratade om att Fernandinho saknas ju här liksom och så vidare. Och det fick ju alla äta upp sen. Så att det krävs ju tålamod och liksom förståelse och veta precis vilken typ av spelare du ska ha som kommer passa just det sättet de vill spela. Sen måste man ändå säga att även om det har svalnat nu hela hypen kring Postecoglou och sånt vidare, så måste man ändå se det här som en lyckad säsong för Tottenham. Även om vi inte tar Champions League så har de ju tagit väldigt många kliv i rätt riktning. Det är en klubb som nog ändå är attraktiv att gå till, för det finns en harmoni i den. Det finns någon form av gemenskap i den och det finns en struktur och riktning i den just nu. Så att överlag så tycker jag att det här, även om de med största sannolikhet inte når någon Champions League-plats, så finns det väldigt mycket positivt att ta med sig. Och det är ju ett väldigt stort kliv i rätt riktning som den här säsongen har inneburit för Tottenham.
Man måste komma ihåg att det här är också första säsongen utan Harry Kane.
Det är det.
På väldigt länge. Och det är klart att Harry Kane som klubbens genom tiderna bästa största spelare lämnar ett enormt hål efter sig. Och det hålet har vi ju sett finns där i en del matcher där det, inte har, där det har saknat spets helt enkelt. Och sen är det klart att Micke van de Ven, Vicario, det är nya spelare in. De var otroligt bra under hösten. Har svalnat rejält båda två skulle jag vilja hävda.
Van de Ven, jag tycker ändå att han har...
Han har varit bra. Han har gjort en del misstag under våren här som vi inte såg honom göra på samma sätt.
Men jag
sätt
tror det är att de inte får tillräckligt med skydd heller. Alltså det är det
så
att
kan
alltså,
det
Van de Ven och Romero, de blir så himla ensamma. Mm. Och det är inte helt enkelt att försvara som med två man bara där längst bak. Det är det jag menar med att de får inte så mycket hjälp heller. Utan det blir väldigt stora ytor för motståndarna att utnyttja.
Fullständigt sönderpressade. De hade en frispark tidigt i matchen. Och från den frisparken fram till matchminut, vad var det? Typ en timme framåt så hade Tottenham inte ett enda skott på mål och Liverpool hade 18.
Då kan man ju också lyfta att Vicario kanske inte har sänkt det så mycket heller. Han gör ju några ganska fina räddningar även om man släpper in 4 bollar i den här matchen. Det är ju inte hans fel att den där superräddningen på Salas avslut leder till en direkt retur.
Men jag är ändå fascinerad av Vicario för att första halvan av säsongen så pratade jag om honom som, eller det gjorde vi väl alla, som en av hela ligans bästa målvakter. Hans räddningsprocent har ju sjunkit markant sedan dess. Alltså det har skett ett jättetapp. Och det är ju bland annat då för att lag har börjat utnyttja att han kanske är rätt så svag på defensiva fasta. Att ja, sätter man en spelare där, typ Ben White, så kan man lätt få honom ur balans. Så det är ju sådana saker också, men det är ju rätt så många spelare i Tottenham som har tappat formen. Alltså James Maddison är ju en annan sån som verkligen glänste under första halvan av säsongen och sen fram till sin skada. Det var ju inte riktigt halva säsongen, men fram till sin skada i alla fall och som inte riktigt har kommit upp i den nivån därefter. Så det är ganska många parametrar här som gör att Tottenham inte har presterat.
Det är inget tacksamt schema de har sista tiden heller. Alltså Newcastle borta, Arsenal, Chelsea som är på nytt födda som väl kommer in på strax och sen Liverpool på där liksom.
Ja, så är det. Harvey Elliott med matchens mål i alla fall.
Ja, verkligen. Han stack ju ut. Ja, alltså visst vi pratade om Salah, men det var ju, tyckte att det var Harvey Elliott som verkligen sken. Och jag menar, han är bara 21 år gammal. Han har ju varit med så länge, sedan 2018 måste det väl ha varit.
Han var ju
2019.
15 när han gjorde ligadebut för Fulham. Helt sanslöst faktiskt. Nej, men det är ju det framtidsnamnet i Liverpools trupp helt klart. Och det som jag tycker också bör vara intressant med den här matchen att man har börjat känna nu den trion Elliot, Salah, Alexander Arnold på kanten där. De har inte fått så där jättemycket speltid tillsammans i med tanke på skador och rotation och Szoboszlai har spelat där och så vidare. Men jag tycker den trion hittar varandra väldigt väldigt bra. De förstår varandra. De har ändå spelat tillsammans ganska länge nu. Och det här var på den kanten det hände väldigt mycket också.
På tal om någon som svalnat under våren. Nu har ju Szoboszlai varit skadad också, men
ja,
inte sett alltså
ut skadan där i vintras har han ju inte gått att känna igen faktiskt. Man ska välja. Han var ju så otroligt bra i höstas.
Vad säger vi om Darwin då, Sök?
Ja, Darwin byts in. Ja, men han bränner ju egentligen en jättechans, vilket han ju gör. Kliver av planen, går direkt ut och raderar alla sina sociala medier, alla sina Liverpool-relaterade sociala medier-grejer. Jag vet inte vad det betyder. Det är antagligen den spelaren efter liksom de stora stjärnorna i Liverpool som har störst supporterstöd skulle jag vilja hävda från de egna supporterna. Sen är det klart att det finns en massa troll online som älskar att hålla på och liksom ja, men bete sig och tracka honom och sådär. Men jag menar på läktaren så, alltså Liverpool-supporterna älskar Darwin Núñez. Det är klart att det finns frustration och framförallt så här online-supportrar som sitter och spelar FPL eller som inte bryr sig så jättemycket, som sitter och vädrar någon slags missnöje nöje på sociala medier. De räknas inte riktigt, men uppenbarligen verkar ju den fanbasen ha nått fram på något sätt till Darwin Núñez och stört honom så pass mycket att han nu tar ut sin frustration på det här sättet. Och jag vet inte vad det betyder för hans liksom mående i Liverpool, om det här är någonting som han känner att han bara vill få bort, eller om det tyder på någonting större. Det kan jag inte avläsa av det här. Han är ju svår också med tanke på att han inte pratar engelska, han gör liksom inga intervjuer på det sättet, man vet ju inte riktigt vad som för sig går, hur han mår. Det är en knivig situation skulle jag vilja hävda, för att det är ju fortfarande en spelare jag tror otroligt mycket på. Vi vet att det, liksom, det finns en så fenomenal fotbollsspelare där, men att självförtroendet inte är på topp. Det kan vi väl det är väl ingen överdrift liksom. Sådär, nej, jag vet inte. Jag har ingen vidare analys utav den situationen.
Jag håller med där du säger i alla fall. Det är väl den känslan man får, att förhoppningsvis tar vi klubben hand om det här på ett bra sätt och liksom pratar med honom, för att det är ju å ena sidan lätt att sitta och liksom så här reagera och skämta om att han bara raderar allt som har med Liverpool på sitt konto, men det finns ju antagligen en mycket tråkigare baksida av det. Men ja, det är ju bara han som kan veta.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Chelsea 5, West Ham United 0 säger ju någonting om de här två klubbarnas form just nu. David Moyes skyller det hela på Declan Rice.
Sent om sidor får man väl ändå säga.
Ja, det var också en grej att dra upp så här med två matcher kvar av säsongen.
Men Moyes är väldigt bitter på det här, för jag minns i slutet på förra säsongen så intervjuade jag både David Moyes och Declan Rice. Då vet jag att när jag pratade med Moyes, då fick jag absolut inte ställa några frågor om Declan Rice, trots att Rice då spelade i West Ham fortfarande. Jag fick inte ställa några frågor om David Moyes till Declan Rice, och det var samma sak den här säsongen när jag skulle intervjua Rice. Inga frågor om David Moyes. Så att det är ju helt klart så att Moyes inte riktigt har kommit över att Rice lämnade. Även om man såklart har full förståelse för att han ville ha en annan typ av utmaning. Men det märks att det fortfarande är ett öppet sår för honom. Mm.
Cole Palmer, mål igen. Han gör ju mål hela tiden. Han är nu uppe på andra plats i skytteligan, och det hade jag inte på min bingobricka inför den här säsongen.
Nej, honom har vi ju pratat om massvis. Såklart. Jag tycker väl framförallt att det som stack ut i den här matchen var att han hade ett jättefint samarbete med Madueke. Och Madueke är ju en sån där spelare som har blandat och gett. Vissa matcher har han sett fantastisk ut i, andra matcher har han inte riktigt kommit in i. Men det är som att hela Chelsea börjar mogna nu. Visst, det har tagit nästan en hel säsong, men nu är de ju på rätt väg, och jag tror att det är jätteviktigt för Pochettino framförallt att få avsluta den här säsongen på topp, för det gör ju också att ägarna tänker om det nu var så att de hade tankar om att eventuellt byta ut honom, så känner de väl kanske nu att ja, men det här projektet är ändå på väg någonstans, alltså det är på väg i rätt riktning. Men ja, Palmer har ju burit det här laget på sina axlar på väldigt många sätt. Det har vi ju framförallt sett när han har saknats.
Kanske var så att de behövde nå botten för att börja växa. När liksom Jackson och Madueke började bråka om en straff, så var ju det på något sätt liksom, alltså, ja, värsta möjliga scenariot i det här förfall som Chelsea har sysslat med under säsongen. Men sen dess har det ju sett mycket bättre. Jackson tycker jag ska nämna så här också. Två mål i den här matchen. börjar ju ändå få utdelning för ja, sitt slit, och han gör ju mycket rätt på topp tycker jag också, överlag har gjort det under säsongen. Så han tycker jag absolut ska är värd att lyfta efter en sån här match, när det faktiskt inte bara var Palmer som bar dem på egna axlar, utan det var ju Madueke som nämnde Frida, det var Jackson och andra som klev fram. Så att här känns ju som att Poletter har trillat ner. Som får mig att tycka i alla fall att det absolut är värt att fortsätta med Pochettino även nästa säsong, och ändå se vad det här kan leda till. Om nu den här fina formen de har visat kan hålla sig hela vägen in i slutspurten också.
Mm. Ja, verkligen. Och jag menar, Chelsea kommer dessutom från en övertygande seger mot Tottenham som vi nämnde då från tidigare veckan. Mm. Och man har ju chans på en Europa Conference League-plats här nu faktiskt. Jag dömde ju ut deras Europa-möjligheter. Ska säga det, jag dömde ut Tottenham från Champions League-spel också. Det är ju inte matematiskt klart, men de behöver vinna sina tre återstående matcher, och Aston Villa får bara ta en poäng då på sina respektive matcher kvar. Det är en ganska lång uppförsbacke om vi säger så.
Jag tror ju Chelsea tar Europa med tanke på spelschema och allt som är kvar.
Med tanke på spelschema och form så känns det faktiskt inte osannolikt just
United
nu.
Ska möta Arsenal i helgen. Ja. Det finns inte mycket mer att säga om det än att Chelsea är favoriter till att åtminstone ta sjunde platsen, om de inte till och med sjätte platsen, beroende på vad Newcastle lyttar på under slutspurten också.
Mm, precis. Vi tar oss därifrån då, vart var vi skulle nu? Jo, till bottenstriden såklart. Nottingham Forest 3, Sheffield United 1. Någon slags derby har man ju förstått i efterhand. Det finns heta känslor mellan de här två lagen. Callum Hudson-Odoi, två mål. Alltså Nottingham Forest är ju bättre än deras tabellplacering säger egentligen, Frida, men de är ju liksom inte ute ur skogen trots de här tre poängen.
Ja, jag tyckte väl framförallt att det var United som var, de var bra under första halvleken. Mm. Där var det ju Murillo bland annat som tacksamt nog var otroligt stabil i försvaret, så att Nottingham Forest på något sätt höll sig kvar i matchen. Och ja, om Sheffield United inte visste att Callum Hudson-Odoi älskar att vika inåt, så gör de det ju definitivt nu. Så att det var på något sätt det som behövdes för att Forest skulle kunna få med sig de här tre poängen, att man visade att man har offensiv kvalitet på det sättet. Sheffield United har ju för övrigt, jag tror att de har släppt in 100 mål nu.
Det har de.
Tangerar Swindon Towns gamla rekord från början av 90-talet. Det är ju ingen trevlig läsning förstås.
Nej, och det var ju
Ahmed
på 42...
Hodzic fick ju dessutom två gula kort och visades ut. Så att rent försvarsmässigt så höll man ju inte.
Ja, jag ska säga, det rekordet är också från en längre säsong. De spelar 42 omgångar.
Och på den Sheffield tiden. United har ju faktiskt... Det är inte som att det kommer stanna på 100. Om du säger så. Alltså, de håller inte nollan.
De lär nog ta det där rekordet.
Ja. Ja, jag tror att de får ha det själva när den här säsongen är slut. Vi har varit inne på det förut, men det är ju faktiskt sorgligt att se hur Sheffield United har skött den här uppflyttningen. Det känns som att de knappt ville vara kvar överlag. Sett till hur de hanterade med truppen inför säsongen, sett till hur de spelar, sett till hur de agerar i varje... Ja, då är det lite mer, lider man lite mer med Burnley ändå i det här läget, som väl också var körde förseglades här i helgen.
Men Burnley har ändå chansen fortfarande. Det har ju såklart Luton också. Burnley som visserligen förlorade mot Newcastle planenligt får vi väl säga, med tanke på styrkeförhållanden de här klubbarna emellan. Men Burnley möter alltså ett formsvagt Tottenham. Man har möjligheten att om man tar sina poäng, man har två matcher kvar. Man ligger alltså tre poäng, nu ska vi se här. Nej, man ligger fem poäng bakom Nottingham Forest. Nottingham Forest möter ett formstarkt Chelsea i nästa omgång. Kan Burnley slå Tottenham, vilket det går att göra just nu med tanke på formen. Då är det bara två poäng som skiljer, och de här två lagen möts ju i sista omgången. Då har man det själv att spela för. Det finns ett litet halmstrå kvar här för Burnley att faktiskt rädda den här säsongen på bekostnad av just Nottingham Forest. Samma sak ska jag säga som Luton, som ju bara är 3 poäng bakom Nottingham Forest. Båda de här två lagen såklart med betydligt sämre målskillnad, men som sagt, Forest har en tuff match nu mot Chelsea, och förlust där så kan det här nedflyttningsracet faktiskt hetta till ordentligt inför sista omgången.
Ja, men Burnley måste ju också försöka göra det svåra för sina motståndare då, att göra mål, för att det gick lite för enkelt för Newcastle ändå, får man säga, att Burnley startar ganska pickt, men när man ligger under med, vad blev det, 3-0 i halvtid, då är ju matchen redan död.
Så
sen tycker jag Newcastle gör det bra, de har ju en fin anfallsuppsättning, och nu fick vi se Wilson och Isak starta ihop dessutom, och jag tyckte att just det samarbetet fungerade bra. Jacob Murphy var jättebra matchen igenom, och Gordon och så vidare, men där ser man ju verkligen att Burnley kanske inte riktigt klarar av att spela ut kort och sådär. Det, ja, Newcastle vann ju bollen högt där vid 3-0-målet dessutom. Så att sådana saker måste man på något sätt polera om man ska försöka, ja, om man ska stanna kvar i Premier League. Mm.
De får ju inga fler minuspoäng Forest i alla fall. De blir väl inte av med några, det slogs väl fast där nu idag, va? Att de...
Ja.
Att det stannar på, vad blir det, -4 då från skrivbordet. Så att,
ja. För att bara nämna att Isak missade straff, men att han tog revansch direkt och står på 20 mål nu. Det är inte helt illa.
Det är väldigt bra siffror sett hur många matcher han faktiskt har missat också den här säsongen, får man säga. Det har varit otroligt bra ändå.
Luton Everton 1-1. Viktig poäng då för Luton såklart, som gör att de är inom slaghåll i alla fall upp mot Nottingham Forest, som vi var inne på. Everton färdiga med den här säsongen, fick ändå med sig en poäng här, men de har ju säkrat kontraktet. Nu gäller det att titta framåt mot nästa säsong, se vad man kan göra rent ekonomiskt för att förbättra det här laget. Det är ett pressat läge minst sagt. Och en ny arena som man ska flytta till och som kommer att kosta pengar och så vidare. Det är en speciell situation i Everton.
Kommer nog kosta poäng regler också, med tanke på hur starka de kan vara på Goodison.
Ja, det kan det definitivt göra. Däremot, Goodison har ju också varit ett ok i perioden.
Ja, och blandat det gett, va?
I för sig.
Har inte alltid varit jättestarkt.
Det har inte alltid varit superstämning på Goodison senaste tiden. Det har det inte alltid varit.
Nej, men för den här formen av Everton under Sean Dyche och så vidare, så måste det ju ändå på något sätt anses vara en styrka. Ett Everton som spelar på det här sättet med Sean Dyche som tränare ska inte spela på en liksom flådig, dyr arena. Det hör inte ihop riktigt.
Vi hoppade över den i körschemat här, så såg jag. Brighton Aston Villa, 1-0 till Brighton. Lite förvånande resultaten då, skulle jag vilja hävda, med tanke på hur bra ändå Aston Villa ser ut. Men de är trötta nu, det här Europaspelet har kostat på. Det tycker jag är uppenbart, och det öppnar såklart, vi var inne på det. De har i stort sett Champions League, de behöver vinna en match till utav dem de har kvar. Men det ska göras också på något sätt, men man har i stort sett säkrat den här Champions League-platsen. Men klart, förlusten i helgen, den hjälpte ju inte. Hade man vunnit den, då hade det redan varit klart.
Ja, det märktes att Villa har ett öga på returen där mot Olympiakos, där man ju fortfarande har en chans. Det står ju 2-4 nu. Och samtidigt då som Brighton, eller snarare Cherby, kände väl att det var dags för en seger igen. Det var lite mer defensivt inriktat. Billy Gilmore låg lite lägre än vanligt. De offensiva spelarna fokuserade på att stänga passningsvägar till framförallt Douglas Luiz och McGinn, vilket fungerade. Adingra gör en bra match. Tyckte väl att Robin Olsen gjorde en bra match. Han också, han gjorde vad han kunde, inklusive att stoppa Pedros straff, men han slår in returen där. Så att en välbehövlig trea för Brighton, som ju inte har haft det bästa självförtroendet den senaste tiden. Och som sagt, Aston Villa ett öga på Europa League. Eller Europaspelet.
Var det så att Cherby sprattlade till lite här nu också när Bayern München-jobbet plötsligt blev lite mer vakant igen, när Ralf Rangnick också tackade nej? Och ja, Julian Lopetegui är väl den senaste också som ska tacka nej och gå till West Ham istället. Så att Cherby är väl fortfarande med i den där diskussionen borta i Tyskland i alla fall. Det är också en historia i sig, med hela Bayerns tränarjakt.
Ja, herregud. Ja, Villa ändå med två ganska tuffa matcher kvar i ligan. Först ska man möta Liverpool hemma. En match, eller mötet i höstas blev man ju rejält dit tvålad, och sen Crystal Palace borta som vi varit inne på. Det är ingen lätt match just nu. Så att,
nej, jag tänkte också på det. Det är inte helt...
Det är inte helt avgjort, det är det inte. Jag var lite för kategorisk tidigare när vi pratade Tottenham där. Det finns faktiskt en ljusglimt för dem, eller ett halmstrå, möjligtvis då, om Aston Villa, med tanke på att de också ska spela Europa här.
Jag skickade ju ut Burnley nyss, så det är 1-1 i det. Nu är det bara du som måste göra ett förhastat statement här, Frida. Så är vi lika.
Ja, precis.
Kommer kanske.
Ja, du kan ju få säga någonting om Fulham Brentford om du vill. Nej, inte det. Eller Brentford Fulham. 0-0 blev det. Vi går vidare därifrån. Otroligt ointressant match.
Raúl Jiménez missade en jättechans. Det är väl det man kan säga.
Där ser man.
Ja, du ser.
Ja, du har inte kollat highlights, nej.
Vilka highlights?
Vilka highlights? De var 1,5 minut långa och jag hann somna under tiden.
Ja, Adama Traoré fick ju lite speltid. Psyk.
Ja, det är bara en sån sak. Vi ska kasta in lite frågor innan vi måste knyta ihop säcken för idag. Så här, vi har fått en hel del, eller några frågor i alla fall. Här är en utav Jonas Karlsson som undrar när vi ska gå igenom det nya ekonomiska lönetaket. Inget lönetak direkt, utan ett utgiftstak. Och gärna försöka förklara hur lagen ligger till nu i sommar ekonomiskt, lag för lag. Det vet jag inte om vi löser här och nu. Det kan vi väl göra i Sillepodden möjligtvis lite längre fram här, hur de... vilka som måste
redogöra lag för lag på alla inkomster och utgifter i Sillypodden.
Nej, men det finns några lag som såklart är mer intressanta att prata om, till exempel Newcastle som ju kanske kan tvingas sälja någon av sina stjärnspelare. Nej, men situationen är ju så här att vi har ju de nya reglerna som har klubbats igenom som kommer börja gälla från säsongen 25-26 innebär att klubbarna får bara spendera 85% utav sina intäkter på spelarrelaterade utgifter, och det innebär transfersummor, agentavgifter och löner. Så att 85% av klubbens intäkter får då gå till spelarrelaterade utgifter. Om inte klubben då spelar i Europa, för då är det bara 70% utav intäkterna, med tanke på att man tjänar ganska mycket mer om man spelar i Europa. Så är det bara 70% av utgift, eller av intäkterna som får gå till spelarrelaterade utgifter. Det finns ju en post här som klubbarna kommer vilja kapa ganska rejält, och det är ju agentarvoden, som är en större del än många kanske tror i de här övergångarna. Vi pratar mycket övergångssummor, vi pratar mycket löner och bonusar och så vidare. Agentavgifterna är enormt höga. Och en ganska stor, jag vet, det fanns ju tränare som spjärnade emot länge. Arsène Wenger var ju en av dem som vägrade betala de här hutlösa agentavgifterna. Det höll inte hela vägen. Till slut var Arsenal också tvungen att förhålla sig till hur marknaden såg ut, och det är agenternas marknad. Kanske kan det här rucka lite på den maktbalansen när klubbarna helt enkelt kan peka på det går inte. Vi har vårt utgiftstak. Vi vill gärna ha spelaren, men det är agentarvodet som kommer få stryka på foten. Och lönetak, ja, till viss del, lönerna kommer ju räknas in här, så att ska man som några av klubbarna då ha väldigt höga löneutgifter, då kommer man helt enkelt vara mer begränsade till vilka transfersummor man kan spendera.
Det finns en annan aspekt i det här också, att det som 16 av 20 klubbar har röstat för ska gå till någon form av slutlig omröstning är ju en liksom tillägg på den här regeln som innebär att du talar liksom där du får spendera regleras av tv-intäkterna från det sämst placerade laget i ligan. På något vis. För att då jämna ut maktbalansen i ligan. Vi har ju sett liknande drag i Östempel La Liga där det ju inte är att de inte har pengar på kassa, i kassan som är problemet, utan snarare att du har vissa löneregler att förhålla dig till. Det är ju det som är den stora anledningen till att Barcelona har mixtrat med att försöka registrera spelare och sånt. Det har ju med La Ligas egna löneregler snarare än att de inte har pengar. Och det är väl lite liknande, det är ju inte samma regler såklart, det är lite oklart exakt hur de här kommer utformas. Men det är ju det som också har röstats fram, att det åtminstone ska gå till någon slutlig votering i juni. Och exakt då hur de här ska se ut och hur många gånger så stora utgifter sett till då det minsta lagets tv-inkomster som får användas och vidare. Och det kan ju också ge en viss påverkan, för där var det väl City, United, Aston Villa som röstade emot och Chelsea som la ner sin röst, övriga röstade för.
Ja, så är det med den saken i alla fall. Vi har fått en fråga från Thomas här. Hur bra är egentligen Elliot? Och framförallt, hur bra kommer han att bli? Ja, det är ju svårt att säga. Stick gärna ut hakan lite nu. Ungefär som Niva gjorde i samma podd gällande Kanes framtid då det begav sig. Det var ju någon som delade ett ljudklipp här när Erik Niva menade på att ja, men Kane, han kan väl bli en bra Premier League striker, men han hellre ville ha Christian Benteke här och nu.
Wow!
Vilket okay. Det var en 10 år gammal take som såklart fastnade på band och som nu har cirkulerat ett par vänner i sociala medier. Det är säkert, en rolig take.
Det är säkert mycket dumt vi har sagt under säsongen som kommer cirkulera om 10 år om folk minns den här podden då.
Men det är därför jag har så svårt, jag förstår inte hur folk kan vara så, alltid säga sina åsikter med sådan övertygelse, för att det kan ju, ja, det behöver ju inte bli så, tänker jag. Det tror jag. Även om man har en take.
Det tror jag också, lyssnarna förstår att för att det ska bli underhållande podd så måste man liksom sticka ut hakan och vara lite kategorisk och våga ha fel, annars så blir det ju väldigt tråkigt om man bara ska vara defensiv. Men när det gäller Harvey Elliott så är det ju nästa Messi vi pratar om, såklart.
Jag säger så här om Harvey Elliott. Det jag är orolig för är väl just, kommer Liverpool att vilja satsa på honom och ge honom det utrymme som krävs för att han ska kunna blomma ut i den här världsstjärnan som man ändå kan tänka att han ska bli? Det är jag inte helt säker på att det utrymmet kommer finnas med Liverpools liksom framtida globala ambitioner och allt vad som finns. Så min sticka ut hakan tips är väl att Harvey Elliott kommer att snarare slå igenom i en annan klubb. Och bli en väldigt bra Premier League-spelare, men kanske inte på den absoluta världsnivån.
Jag tror att han kommer få det utrymmet. Och jag tror framförallt att Arne Slott kommer komma in. Han är erkänt duktig på att utveckla unga spelare. Har Elliot är som sagt bara 21 år gammal. Jag tror att han verkligen har en roll att spela i detta nya projektet.
Kul!
Ja, jag tror också det. Jag tycker att han har såna fantastiska egenskaper, Harvey Elliott. Och man ser också att det finns ännu mer att jobba. Alltså det finns, han är fortfarande ett råämne på något sätt.
Exakt, ja.
Vilket är spännande, och sen vet vi ju inte. Jag menar, du lämnar Klopp och Arne Slott kommer in och det blir det framförallt en ny era med en Michael Edwards i toppen och hans datastyrda fotbollsfilosofi som kommer prägla väldigt mycket av vad som händer framöver och sättet man kommer rekrytera och sättet man kommer ge vissa spelare mer förtroende än andra. Det kommer ha med andra saker än en tysk magkänsla att göra, som det kanske har varit de senaste åren. Men ja, jag har också höga förhoppningar på Harvey Elliott, det har jag. Vi kan ta en fråga från vi tar den här, var jag skulle ha. Krille vill att vi pratar om Kukurejas inverterade ytterbacksroll och hur det frigör Palmer, Madueke med en overload på högersidan. Har Pochettino äntligen hittat en nyckel i och med detta? Och sen frågar han om jag fortfarande är övertygad om att Chelsea har alldeles för långt upp till Europaplatsen. Nej, det är jag såklart inte. Det där tar jag tillbaka. Det har jag aldrig sagt med någon slags övertygelse. Och så kanske det är. Jag har inte noterat Kukurejas inverterade roll. Jag har inte granskat den i detalj, så som jag är säker på att du har, Frida. Men det kanske finns en nyckel här.
Ja, den syntes verkligen i mötet med Tottenham. Där tycker jag att Kukurea faktiskt gör det bra. Pratade med honom efter matchen och ställde just den frågan också till honom. Och han tycker väl också att den gör att han blir involverad på ett annat sätt i spelet. Så att han är ju en sån spelare som, han har ju definitivt inte levt upp till sin prislapp, men jag tycker ändå att av det man har sett nu den senaste veckan framförallt så kan han ju absolut göra ett fullgott arbete. Så att, nej, jag tyckte också var spännande att se honom i den rollen. Och det verkar ju som att han verkligen trivs bra i det.
Kukureya är ju i grunden en offensiv spelare. Det är där man lätt glömmer efter att han fått spela trebackslinje i Brighton där och på något sätt liksom skolats om mer defensivt. Att han har ju alltid varit en väldigt offensiv ytterback. Han var ju liksom snarare en vänsterytter när han spelade i Getafe en gång i tiden. Så att han får mer sånt utrymme, mer kreativ frihet på det sättet och liksom bidra mer där, det tror jag väl bara är positivt för Chelsea.
Ja, där hade vi det. Det var det vi hann den här veckan. Nu är det matcher som kommer och det är lite returer som ska spelas då såklart. Sen så har vi nästa omgång till helgen, va? Och sen så är vi farligt nära att knyta ihop den här säsongen. Så är det med det. Hörrni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida, tack Makoto för att ni var med. Vi hörs om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folke.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.